en podcast från Sportbladet.
Hejsan vänner, den här veckan sponsras Silly Season-podden av Statoil som just nyss har lanserat Real Hot Dogs. Real Hot Dogs är nygrillade korvar av svenskt kött som serveras med utvalda tillbehör. Sväng förbi Statoil och prova en korv. Nu blir det Silly-podden.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trusting everything I say. Trusting everything I say.
Hej och välkomna då ska ni vara till Silly-podden. En vecka kvar till deadline day. Helt sanslöst. Det är alltså det näst sista avsnittet. Vi kommer göra ett avsnitt nästa måndag. Patrik ser helt chockad.
Ja, det här är jag inte informerad om.
Nej, man får helt enkelt ta det som det kommer i,
ja,
den här
tack.
Ja. Så är det. Vi kommer knyta ihop lite grann. Jag tänkte vi skulle börja så här. Vi har Patrik Sjögren med oss och en debutant i Silly-podd-sammanhang, Robert Rosén.
Ja, precis.
Välkommen till vår lilla studio.
Ja, tack så mycket. Känns bra att vara här nu.
Ni som läser bloggen, vilket ju jag gissar är, de flesta som lyssnar har ju säkert sett Roberts namn.
Det måste de, annars har man inte läst flitigt.
Annars har man ju inte läst bloggen. Det kanske är det mest förekommande bylinen i bloggen den här sommaren, kan det vara så?
Ja, det tror jag nu faktiskt att det är. Nu när bland annat Sjögren och de har varit borta lite så har man kunnat segla upp i topp.
Precis. Och regerande SM-mästare i fotbollskunskap.
Stämmer bra det. Där Offside och fotbollskanalen som arrangerat tillsammans så plockade ju hem titeln i det förra året så.
Det där var några andra relationer som jag inte känner igen.
Ja, nej, det där vi aldrig hört talas. Förstår ingenting nu.
Det är jättestort ju. Ja. Äntligen får vi någon som kan backa
kan
upp.
Kan någonting. Precis. Ja, nu när Kalle äntligen kastat ut honom nu.
Hörde ni, vi har en hel del att prata om. Vi ska prata lite Mino Raiola, tänkte jag.
Det är
så härligt. Vi börjar inte där. Vi måste ju börja med Neymar och hela den här som du har pratat om nu några dagar. Och till och med The Guardian skriver om, och då börjar man ju dra öronen åt sig lite grann. Känner ni inte det? Du skrev om det igår, tror jag, Patrik, i bloggen.
Ja, det är korrekt.
Men det började väl hos Daily Star?
Det började hos The Sun, tror jag, till och med.
Ja, The Sun, whatever.
De la ut en exclusive och en world exclusive samtidigt. Och jag har inte riktigt förstått skillnaden mellan de två. Men det finns tydligen en exclusive och så finns det en world exclusive. Nyheter för mig.
Jaha, okej. Okay. Ja. Precis, så det här var då en world exclusive.
Det här var en world exclusive.
Va, vilken tur.
Ja.
Robert, som ju är Manchester United-supporter... Ingen är perfekt. Hur känns det att bli sammanlänkade till Neymar? Jag vet ju, jag hade reagerat om det varit Liverpool. Jag hade ju skrattat och avfärdat det. Men som United-supporter så kanske man ändå känner att det finns ett utrymme för en världsvärvning i anfallet.
Ja, absolut, så finns det ju det. Liksom man väntar väl på att det ska komma in en förstärkning offensivt sett. Men med tanke på Barsas transferförbud och där så känns det väl inte riktigt... riktigt seriöst än att Neymar skulle vara på väg dit. Även om The Guardian har mälat ute med den nu så.
Ja, för Ed Woodward har ju spenderat lite tid nere i Barcelona den senaste veckan.
Jobbar på brännan.
Och någon Pedro blev det ju inte.
Nej, han har ju varit där. Men det jag tycker är kul med Sun, för att de börjar med den där World Exclusive och kör att Neymar är liksom, jag menar att de ändå har någon slags förhandling i alla fall. Och sen följer ju den spanska medier upp genom att ringa Neymars agent som heter Wagner Ribeiro eller något sånt här. Inte helt säker på alla bokstavskombinationer där. Och han förnekar det här. Och då följer The Sun upp med att ringa en annan agent som de kallar för Neymars internationella agent som då,
det finns alltid en agent med något annat att säga.
Som då ändå lite bekräftar. Om man gör sin research på Neymars internationella agent som The Sun nu lanserar, så har han hjälpt brittisk media även när Neymar var i Santos och placerade Neymar flitigt i Chelsea på den tiden. Och sen så var han nere också faktiskt och besökte honom i Brasilien trots allt. Han har lite kontakt med familjen. Men efteråt när de pratade med Neymars riktiga agent och så sa han att den här killen, ja, det, han har inga liksom... Han är inte anlitad av Neymar på något sätt, utan han kom då till Brasilien för att fly kylan i England. Det var så enkelt det var. Så att vi får nog sätta frågetecken vid Neymars internationella agent. Men som du säger, Guardian säger ju att Neymar i alla fall har gett okej till United att de ska liksom, ja, fortsätta sitt intresse. Och då kan man ju också, som The Guardian också skriver, finna en viss logik i det kanske, eftersom Neymar snart ska förlänga sitt kontrakt med Barcelona. Så då kanske det är skönt att ha något från United att komma med också.
Ja, helt, men är det så ologiskt det här ryktet, Robert? Det är ju en striker och en världsstriker som alla i Manchester United skriker efter just nu. Är det helt orimligt med Neymar?
Det känns...
Om vi liksom så här bortser från kontraktsituation och Barcas värvningsförbud och så vidare. Men är det inte den här nivån som United borde leta på?
Det stämmer ju. Det är ju bland de spelarna som de vill ha in och liksom bevisa att de fortfarande är den här klubben på högsta nivån och så då finns ju inte särskilt många alternativ att leta bland, så på så vis så känns det ju väldigt troligt ändå. Men sen så sätter jag väl rätt stora frågetecken till om det verkligen kommer ske eller så, men just namnet så känns väl inte helt ologiskt att de kopplar samman med just han.
Men hur jobbar liksom, för jag, det är den här brittiska självbilden jag har så svårt för, att liksom Premier League är någonstans över alla andra ligor. Alltså har liksom en spelare någonsin lämnat Barca eller Real, en spelare som varit på topp, som varit i startelvan, som varit en spelare de ville behålla för Premier League, har det någonsin hänt? Jag tror inte det, jag tror aldrig det har hänt. Och Neymar liksom, han är ju inte bara spelmässigt en väldigt bra framtida ersättare till Messi, utan han är ju framförallt marknadsmässigt kanske världens mest eftertraktade fotbollsspelare just nu. För att marknadsmässigt så är han ju, alltså han är en popstjärna, han är ju en ny sort fotbollsspelare. Han är ju det Cristiano Ronaldo insåg att han var först när han var 29 år liksom, innan dess, när han liksom hade fixat sin tandrad och ordnat sin frisyr ordentligt. Där är Neymar redan nu, så att det är därför PSG har jagat honom också, har det ju sagt, för att just att det finns såna stora marknadsintäkter att hämta på den killen. Att Barca skulle sälja han när de dessutom sålt Pedro, som de inte fick plats med Pedro, och när de, som du säger, har värvningsförbud, men även fast de har värvningsförbud i framtiden är det ju inte Neymar de ska sälja, utan det är ju kanske Messi om de ska göra pengar på honom, eller sen Suarez som är ju betydligt äldre. Så att det är ju liksom, jag tycker att det är den brittiska självbilden här som är lite löjlig nästan.
Den brittiska självbilden finns det ganska mycket att säga om.
Ja, det kan man säga.
Om vi släpper Neymar då, så ska vi försöka bena ut en annan självbild som är intressant. Det är Mino Raiolas.
Ja, fan, du har länge på den cliffhangen.
Den kom spontant, jag gillar det.
6 minuter i alla fall.
För det är ju så att Mino Raiola har legat lite lågt så här långt i sommar, känns det. Det har ju pratats om Zlatan till Milan liksom. Milan är ju Raiolas go-to-klubb. Och nu på några dagar så har det pratats om Pogba. Chelsea ska ha lagt ett bud på Pogba. Mkhitaryan ska tydligen helt plötsligt befinna sig på marknaden igen. Och Balotelli, också Milan. Precis som det pratades om Zlatan innan då. Det är liksom, på ett par dagar så har Mino Raiola, jag vet inte, har han hittat sin telefon?
Ja, någonting sånt. Någonting
har ju hänt. Eller så är det så att, och det här är min teori då, att Zlatan-dealen nu på riktigt är död, och han lägger inte mer tid på det, utan då kan han lägga lite mer tid att jobba i kapp sånt som han ligger lite efter med så här långt under sommaren. Till exempel en Mkhitaryan och en Balotelli och Pogba. Pogba borde väl i och för sig vara hans första prioritet nu för tiden, för det är där hans framtida intäkter ligger. De ligger ju knappast hos Zlatan.
Samtidigt behöver man kanske inte jobba fram Pogbas namn så mycket mer, utan de pengarna kan han nog redan räkna hem, även fast de kommer först nästa sommar som det ser ut. Men Balotelli, det kommer väl bli Milan som det ser ut. De håller ju på att försöka, de kommer ju förmodligen vänta till sista dagen för att kräva så mycket som möjligt av Liverpool, för att de ska betala liksom, ja, minst hälften av lönen då. Men,
ja, det räknas väl, det pratas väl om nu att Liverpool har gått med på liksom. Det är ju, ja, men det är ju, det är en halv lön mindre, för han kommer ju ändå inte spela för laget.
Så är det, och det är ingen annan som kommer vilja ta honom, och som har råd att ens betala så mycket.
Och de slipper ha hans polare sovandes på parkeringen i Ferrarin. Jag vet inte om ni hörde de där uppgifterna. Nu kommer jag inte ihåg vad hans kompis heter, som då ska vara Balotelli. De lärde känna varandra i Inters akademi. Det blev inte någon vidare fotbollsspelare utan den här killen. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han ska tydligen ha hängt med Balotelli på resan då genom livet, och de ska vara helt oskiljaktiga. Så till den gräns att de har fått porta killen från Merseyside, eller från Melwood, som träningsanläggningen heter, för han har varit där och hängt, och Balotelli har släppt in honom gång efter gång efter gång. Ja. Så att jag har slutat med att under tiden som Mario tränar så sitter den här killen och sover i passagerarsätet på Balotellis Ferrari på parkeringen utanför, så vänta på att han ska bli klar, så kan de dra iväg och fortsätta med sitt ofog som vi bara kan spekulera om och då och då. Det var också han som la ut den här bilden på Balotelli när de firade födelsedag mitt i natten, va? Som kom ut här för några veckor sedan.
Alltså det måste ju vara världens modernaste yrke det här, för att när till och med Ayrton Feysolaho har liksom en polare anställd för att bara hänga med honom när han är i Kina, så då finns det nog gott om sådana, men fan, man hör väldigt lite om dem. Deras story vill man ju höra.
Ja, jag tror på riktigt att Liverpool-organisationen är lika trött på den här polaren som har dragit runt på Melwood nu i ett år som de är på Balotelli. Så går i alla fall ryktena. Men som sagt, Milan, Raiolas go-to-klubb. När han inte lyckats knyta upp någonting annat kan han alltid sätta en spelare i Milan.
Så är det. Men det finns ju också viss logik från Milans sida, får man säga. För de skulle ju ha Zlatan. Det blev väl Luis Adriano och Carlos Bacca som anfallare. Alltså det är bra anfallare, men de saknar fortfarande det där statementet. Som när Inter tog Kondogbia framför näsan på dem, så fick de liksom en sån enorm prestigeförlust. Balotelli kan de ju fortfarande, trots allt märkligt nog, lansera som en stjärna när han kommer. Liksom. Och det kommer bli ett intresse, och fansen kommer, om inte bli glada, så i alla fall lite intresserade. Det får man ändå säga.
Man kan ju också tänka så här. Att Milan släpper Balotelli, får ändå 100, ja, nästan 200 miljoner. Visserligen har de inte under ett år, men de får tillbaka honom gratis för halva lönen. En lön som
mer än halva lönen.
Mer än halva, för att han har redan sänkt lönen, han gick till Liverpool. Så att egentligen så är det ju en superaffär för Milan. De har ju inte gjort någonting annat än att bara tjäna pengar här och sen få tillbaka spelaren för ett reapris. Behöver inte betala någon övergångssumma. Och det är ju en drömaffär.
Genier. Mm. Ja. Det är så man ska göra, alltså. Skicka sina dyra anfallare till Liverpool ett år och sen bara hämta hem dem igen. Säger de det, psyk?
Ja, det så kan man göra.
Ja.
Ja, de får ju gärna prestera lite bättre än Balotelli däremellan.
Ja. Ja.
Så är det ju. Men Pogba då? Raiolas framtida guldgosse, får vi väl säga. Han är ju redan det. Det är ju bara att han ska göra den där stora övergången så att det klirrar till i den holländska pizzabagarkassan. Jättebud från Chelsea pratades det om. De har varit i kontakter gällande Cuadrado. Det verkar som den affären är mer eller mindre i hamn. Cuadrado till Juventus. Det sägs också att Juventus har varit ute efter Oscar, och att i den här förhandlingen då så ska Chelsea uttrycka sitt intresse för Pogba och väl försökt trixa till sig någon sorts fördel när man ändå har affärer med varandra att göra. För Pogba är ju uppenbart en spelare som alla klubbar i världen vill se, om inte i år så kanske nästa år eller om två. Vad ger ni för budet som du har pratats om då på Pogba? Det har ju pratats om allt från 120 miljoner pund och 70 miljoner pund. Det har florerat alla möjliga siffror. Vad ger ni för de uppgifterna?
Nej, men jag skulle väl säga att ett bud känns väl rätt rimligt, att det kanske ligger på en sån här 700 svenska eller något sånt där runt omkring. Jag tror inte det är riktigt uppe på de absolut högsta nivåerna som det pratas om där. Men det är ju en bra summa pengar som Juventus plockar in på honom. Det är det.
Helt klart. Vart hamnar Pogba till slut?
Jag tror han går till Spanien. Jag tror att Raiola har ändå vissa kontakter fortfarande med Barcelona där, och det har ju pratats om att Pogba väntar in Barcelonas transferförbud, och Barcelona har ju en föryngring att göra på mittfältet som ju kommer behöva börja nästa sommar någon gång. Arda Turan är ju ett nyförvärv, men han är ju ingen junior som kommer spela där i 6 år.
29 år gammal han också, så alltså jag skulle med sätta mina pengar på att det blir Barca, att han åker dit efter att ha spelat EM med Frankrike på hemmaplan. Så.
Och Real tog in Kovacic som ändå ska vara deras framtida ersättare till Modric till exempel, så de har ju börjat en annan föryngring med andra spelare, så att känslan är att det är Barca. Men då undrar man ju varför Chelsea, för jag tror också att det har kommit ett bud. Det tror jag också, men då måste de också fått positiva signaler från Raiola om att Pogba är ändå lite intresserad. Om man nu är klar för Barca om ett år, så känns det ju inte så. Men samtidigt så kan det vara bra för Raiola också att ha Chelsea i bakfickan när han ska förhandla med Barca. Det är ju alltid det där, det gäller ju att komma med starka kort i det där bordet.
Ja, men så är det ju, och Chelseas jobb här är ju inte att fortsätta vara en nivå under Barcelona och Real Madrid och Bayern München, utan deras jobb är ju att gå upp på samma nivå och i allra bästa fall förbi. Och det finns ju inte så många sätt man kan göra det på. Det finns ganska få spelare som faktiskt förbättrade Chelsea idag, och Pogba skulle väl kunna vara en.
Definitivt, ja, det är en klart att de ska försöka spelare. Absolut, alla ska ju försöka. United ska ju också försöka, så är det ju. Men det känns som oddsen för att han går till Premier League igen inte så jävla bra direkt.
Och ett Chelsea som inte har spenderat sådär jättemycket pengar heller den senaste tiden har ju djupa fickor, det vet vi ju.
Och har blivit av med väldigt stora kostnader också.
Ja, och Abramovic finns kvar där, och även om han har tappat lite när rubeln nu sjunker i världen, så är det fortfarande en ganska välbärgad herre. Så att ja, vi räknar inte bort
ganska
någonting.
Ganska välbärgad herre, det var dagens understatement, tror jag.
Ja, Han är weak, som vi säger hemma i Västervik. Mkhitaryan då? Den här var ju rolig när den dök upp. Det är liksom så här, också en kille som för 2 år sedan gick till Dortmund. Han har väl ett par år kvar på kontraktet, minst skulle jag säga. Jag har svårt att tänka mig att han skrev kortare än 4 år när han gick till Dortmund väl. Han skrev säkert 5. Helt plötsligt ska vara intresse för Juventus och Liverpool igen, som ju redan har köpt offensiva mittfältare det här fönstret. Men varför dyker det namnet upp helt plötsligt? Är det Raiola?
Det kan ju vara Raiola, men samtidigt så känns det också som om det är brist på annat och pressen ska ha något att skriva om. Dortmund måste ju sucka djupt så fort det här kommer om igen, för de har liksom hållit på att fäkta bort alla rykten kring alla spelare hela sommaren, och nu när ligapremiären liksom är spelad så står de fortfarande med alla sina stjärnor, och då pumpas det på igen. Så att Liverpool känns ju fullständigt osannolikt att de skulle ta honom nu.
Ja, nej.
Så att det kommer inte hända. Är svårt att se att han ska in där. Juventus ska ju ha Cuadrado nu. De har ju ett ganska...
De jagar ju fortfarande Julian Draxler.
Det gör de eventuellt. Det känns som det har svalnat lite, det intresset. De lyckas inte så bra där i förhandlingen med Schalke, så att de kanske ska ha någonting mer. Återstår att se vem det blir.
Ja, det är väl ett troligare scenario än att Mkhitaryan skulle helt plötsligt dra till Liverpool, som han ju inte ville gå till för 2 år sedan.
Nej, men alltså, Liverpool känns väl bara som något som någon tidning bara dratt upp bara för att ta något att skriva om.
Ja.
Men alltså, Juventus och Dortmund tycker jag inte liksom att det känns så konstigt ändå. För det är ju som sagt med att Dortmund spelar Champions League och så alla stjärnorna är kvar. Och Juventus vill ha, de vill ju liksom ha in en 10 så. Mm. Det är inte så konstigt att det ryktas som var och varannan offensiv mittfältare i världen.
Jag vill säga, för det som faktiskt har sagts är att Liverpool har fått ett bud accepterat på Mkhitaryan. Det är därför vi överhuvudtaget tar upp det. För att själva, som rykte så är det ju nästan befängt. Men ryktet säger faktiskt att Liverpool har fått ett bud accepterat på 15 miljoner pund.
Ja, det tror man ju på så mycket. Men jag har svårt att säga att han skulle välja Liverpool också. Det känns konstigt. Men Juventus blir intressant också eftersom de ska släppa Kingsley Coman nu, vad det verkar, till Bayern München. Både italiensk och fransk media är tämligen övertygade om att det blir så. Så att de har ju fortfarande luckor att fylla i så fall, för då kommer ju Cuadrado in eventuellt som en ersättare då till Coman, och sen då är ju fortfarande den här tian ledig.
Mm. Precis. Arsenal. Har du ju inte...
Ska vi prata vänsterna nu? Vad roligt.
Nej, det ska vi absolut inte göra.
Oh.
Ska vi nämna det bara förresten?
Ja,
vi måste ju prata om...
Det är tradition.
Vi måste ju prata om galningen på Twitter där. Nu har jag inte skrivit upp vad han heter, men ni kan säkert...
Kan googla, gå in i bloggen om inte annars, söka lite.
Precis.
I historiken.
Det var en person där som han var så säker på att Benzema inte skulle till Arsenal, att han lovar att om det sker så ska han tatuera in Sportbladet logon i svanken, en tramp stamp med Sportbladet logon. Och det ser vi fram emot.
Det ser
så
vi
nu,
fram emot.
Nu håller vi alla tummar för att det faktiskt blir Benzema till.
Måste ju ta fram namnet här så vi riktigt hänger ut honom också, så att han är välkommen till vår Deadline Day-sändning sen. Och
så är det, det kan jag lova redan nu. Att är det så att Benzema går, så kommer vi ha en tatuerare på plats i studion. Vi kommer köra hit honom, bussa hit honom, flyga hit honom, hur det än är, och ha honom på plats i studion och bevittna den här tatueringen.
Ja, det är alltså Griffin heter den på Twitter. @GriffinAlex14 skickade det här meddelandet från Kalmar, så vi kan väl anta att Alex bor i Kalmar. Så välkommen till studion, Alex. Om det händer, vilket det inte kommer att göra. Men nu hoppas jag ju mer än någonsin att det ska hända.
Ja, verkligen.
Ja.
Det vore ju helt fantastiskt. Men det kommer förstås inte hända. Nu har ju även Benzemas agent varit ute och sagt att det är 1000% säkert att Benzema är kvar i Real Madrid när den här sommaren är slut.
Ja, men det spännande är ju att även Bildt nu och brittisk, alltså de hugger på allt som finns kring Benzema. Det finns ju en italiensk journalist där liksom, han verkar vara frilans och gjort lite instick för FIFA Weekly och sådär. Och det är han som har hållit på sedan minst i början av augusti och kan inte söka längre tillbaka. Så han har varit flitig med det här. Han liksom pumpar ut rykten om att ja, men han skriver bara så här, ja, men Benzema är överens med Arsenal. Och sen retweetar han alla som kräddar honom för det här, alla tidningar som skriver om att han sagt det. Och så bara, imorgon blir han klar och på tisdag ska han läkarundersöka. Så nu är de överens om lönen. Så han har hållit på sig hela augusti nu och kört på liksom.
De har ett flygplan abonnerat, ja, speciellt som bara står parkerat för att bara hämta Benzema när det är dags.
De väntar, sa ett flygplan. Ja. För sen när de medierna tog upp det och kräddade honom, då skrev han så här, då tog han bort den och så skrev han nu. Jag har inte fått uppgifterna bekräftade, men som jag skrev, de väntar, sa. Men fan, väntar, sa ett flygplan. Ja, briljant.
Ja.
Men en tramp stamp i studion, det vore ju väldigt trevligt faktiskt.
Verkligen.
Slår KK som Vincent Tan alla dagar i veckan.
Ja. Till och med Erik Niva som Viljan som vi inte fick se.
Ja, det var tragiskt faktiskt.
Det var lite synd. Men Arsenal däremot, det var ju inte Benzema jag tänkte plocka upp här, utan Lars Bender. En kanske lite mer troligare affär.
Det kan man säga.
Är det en spelare som Arsenal behöver?
Behöver tycker jag väl inte direkt att de gör, men visst, alltså det är ändå en spelare som höjer dem ett snäpp om man tänker, för enligt de här uppgifterna då så ska han ju ersätta Flamini. Så det blir ju ändå liksom en förstärkning i truppen.
Ja,
som så,
men
sen så vet jag inte riktigt om han går in och förstärker laget som så, för det känns väl ändå lite tveksamt om man går in och tar en direkt. Alltså det är inte givet att han tar en plats i startelvan.
Då ska han ju peta Coquelin som ju har varit väldigt bra och ett framtidsnamn och en Wenger-kille inte minst.
Det är viktigt. Ja, men det känns som Bender, om han kommer då kommer han liksom glida in i någon slags Kim Källströms gamla kärra där. Ungefär det mottagandet kommer han väl få med tanke på att folk hoppas på Benzema. Så att, ja. Men en nyttig spelare, men det är, om det är Wengers deadline day-överraskning då blir det återigen lite Kim-vibbar tror jag.
Lite så, va?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Berahino då, mycket spelare på B.
Ja.
Jag vet inte vad, ja, så är det i alla fall. Balotelli, Bender, Benzema, Berahino. Börjar bra. Där. Berahino jagas av 15 klubbar enligt Tony Pulis. Varav vi tror väl att Spurs i alla fall är en utav
dem. Kan vara en eventuellt. En av de 15.
Kanske Spurs, eventuellt Spurs och kanske Everton också.
Ja.
Nej, men det är så. Spurs ska ha lagt ett bud på, de har höjt sitt tidigare bud och ska ha lagt ett bud på 290 miljoner. Det är mycket pengar för Saido. Det blir väl Spurs.
Han fanns
inte med i laget i helgen för West Brom.
Men det berodde väl också på en personlig tragedi, va? Var det inte så?
Var det så?
Ja, jag lägger helt fel ute nu. Nu ska jag dubbelkolla det här. Men jag tror att det var en familjetragedi som också var inblandad där. Om jag inte tänker på en annan kille nu. Men jag dubbelkollar det.
Jag noterade i alla fall att han inte var med mot Chelsea. Jag har inte läst om några egentliga orsaker, utan i min värld så var det ju, i min sillhjärna så var det ju förstås att som det brukar heta. Han är lite ur gängorna just nu. Det är så mycket rykten om honom så att manager väljer att hålla honom utanför startelvan. Men det är väl ganska tydligt att han inte blir kvar i West Bromwich.
Ja, men det känns väl som att det blir klart i den här veckan. Alltså, jag tror inte de väntar ända till deadline day, utan det här ryktet nu där om de 290 miljonerna, det skulle ju läggas nu inom de kommande 48 timmarna eller vad det var då när nyheten publicerades igår kväll eller i morse eller vad det var. Så det känns väl rätt så troligt. Jag såg Tottenham hade ju förhoppningar om att han skulle vara klar till helgens möte med Everton då. Mm. Och det, även om man kanske inte spelar då, så känns det väl rätt så troligt att övergången hinner gå igenom. Sen ja.
Det sägs att West Brom vill ha 330.
Ja, en bit över 330.
Så det är väl inte, det är väl, vi får väl se vad prislappen hamnar på till slut där. Vem som ger sig först, det är lite chicken race i de här situationerna. Men 290 miljoner, då är vi väl rätt nära.
Ja, det känns väl som att West Brom accepterar det här. 300 miljoner är ju ruskigt mycket pengar för dem, så det tror jag nog de är nöjda med. Ja, jo, men kanske lite mer om West Brom får in 300 miljoner än om City skulle få in 300 miljoner, och så.
Så är det ju. Berahino, som sagt, en spelare, och det här är mitt favoritrykte för den här sändningen. Pato till United.
Den är briljant ju.
Ja. Det var du som skrev den, va?
Ja, jag såg det var Telegraph som hade varit ute och skrivit
det var,
om
det. Det var i bloggen jag såg det, jag har inte sett det någon annanstans. Så det var Telegraph som sagt.
Jajamän. De hade ju påstått här att United har blivit erbjudna Pato till den netta summan av 11 miljoner pund.
Var han dyr fortfarande? Nej, men han jobbar väl på Premier League. Det har väl hållit på ett år nu, tror jag. Det har väl snackats om mindre klubbar där också.
Det har ju pratats främst om mindre klubbar. Det har väl varit en del om, framförallt har det varit West Ham och Sunderland och lite mer på den nivån, och det känns väl kanske lite troligare.
Lite troligare.
West Brom kanske nu då, om Berahino försvinner.
Ja, sätt han i Stoke. Jag kör väl alla till Stoke.
Vi får lägga ett pussel här.
Ja, jo, exakt. Jo, det får vi göra som vanligt. Vi gillar våra pussel.
Ja, absolut.
Ja, nej, men frågan är väl om någon verkligen vill ha Pato. Det verkar ju inte riktigt så, med tanke på att det känns som att han egentligen har jobbat på det här något år för att få honom till England, för att de vill få upp hans marknadsvärde igen också förmodligen. Ge en till chans på det. Och om de inte lyckats än, så känns det ju som de får problem nu. Det är väl som du säger, om det blir någon desperat klubb som måste ersätta någon i sista stund.
Mm, så är West Ham ute på anfallsjakt, så det kanske kan vara de som plockar in honom, med tanke på deras offensiva problem.
Ja, verkligen.
Så hugger Milan sista stunden. Balotelli, Pato, bara åka. Det är kanon.
Uff, det anfallet känns väldigt 2011.
Ja, det hade känts väldigt intressant 2011.
Vidare då, Pato till United var det, Toivonen till Pauk.
Ja.
Till Grekland till slut då.
Ja, känns lite, va?
Ja, det är väl inte
du
helt klart.
Som är det Mainz också?
Ja, det är ju Pauk och Renn har ju inte kommit överens än.
Så det är
Toivonen är överens med Pauk då, enligt de uppgifterna.
Jag går bara på den här känslan av att när en svensk ryktas till Grekland, så är han redan klar för Grekland. Eftersom alla svenskar måste spela i Grekland någon gång i sin karriär. Det hör ju till på något sätt. Så att det är väl dags för Toivonen nu.
Så någon skrev på Twitter: Greklandskrisen förvärras, Toivonen är på väg. Så. Det var taskigt.
Ja, det var taskigt.
Ja, det är taskigt. Nej, men jag tycker
han hade ju varit bra i grekiska ligan.
Ja, han har ju ett oförtjänt dåligt rykte i Sverige nu, bara för att han är liksom, han har ju en extremt otacksam roll i svenska landslaget. När han väl får spela ordentligt, då är det på en position han inte trivs i. Och annars får han inte spela, eftersom den enda position som riktigt passar honom i laget är Zlatans position. Mm. Så att det är ju knepigt. Men om man tittar på vad han gjort i Rennes, framförallt i början, så var det väldigt imponerande. PSV hade en extremt bra rykte och gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. Var en av holländska ligans bästa. Blir man framröstad till den holländska ligans fulaste spelare, då har man ändå gjort någonting positivt på planen också. Eftersom, de
eftersom,
har
eftersom
gjort
Van,
namn.
Van Bommel också spelade i ligan samma säsong. Det är en prestation.
Det är fan en prestation. Ska man stolt över. Ja, nej, så det finns mycket att hämta ut. Toivonen är fortfarande tveklöst. Och de som tycker att han ska peta som svenska landslaget, det förstår jag inte heller riktigt. Eftersom det finns ju inte jättemycket andra alternativ till Zlatan i en sån position. Så att jag tycker att han är rätt given i den truppen hela tiden också.
Ja.
Men det känns verkligen som att det vore ett riktigt smart kliv av Toivonen själv. Alltså, man såg hur Marcus Berg blommade ut igen när han återvände till eller när han gick till Grekland. Så det känns väl som att det kan bli någon liknande effekt kanske.
Inte jättetråkigt att bo i Grekland heller.
Nej, det
är lite. Kanske just nu är lite kämpigt, men ja.
Det gäller att ha mycket kontanter.
Det gäller att ha mycket kontanter med sig. Och bra säkerhetsgrind på dörren då.
Ja. Men fotbollen är ju det som enar folket i kris. Erik Niva åker ner och gör reportaget om hur
vi tar den räddar Grekland ur krisen.
Precis, Ola Toivonen väckte nytt hopp i den grekiska folksjälen. Vi går vidare tycker jag. Och visst, men vi går tillbaka till Manchester United. Man hade ju kunnat tycka att jag skulle samla mina United-rykten.
Ja, men du går i bokstavsordning här. Men,
jag går i någon sorts konstnärlig ordning.
Ja, den konstnärliga ordningen som är stressar upp manus 10 minuter innan sändning. Det är ungefär en konstnärlig ordning. Va?
Exakt.
Ja,
det, är som, det är som en tavla utav, vad heter han, Hockney va? Som bara är färgkastad på en duk. Så. Ja. Nu får jag någon jävla konstig.
Man kan säga snart, att du... Kan säga att du tar den här sändningen på halvvolley också. Lite på uppstuds.
Den börjar inte nu med den där jävla... Halvvolley och uppstuds är för övrigt samma sak.
Ja, exakt. Det var det jag sa.
Herregud. Ja, ni som undrar vad det är vi pratar om. Vi har haft en infekterad volley-halvvolley-debatt på redaktionen.
Som väl började i förra veckans podd, va?
Började i förra veckans podd, absolut. Jag har haft rätt hela tiden.
Ja, men du har varit dålig på att förklara vad du menar. Men nu släpper vi det.
Ja, nu släpper vi det. Gaitán till Manchester United. Det pratas om att man nu har plockat in herr Jorge Mendes själv för att sy ihop den här butiken.
Ja, Jorge Mendes som styr världsfotbollen. Nu har han United i sin ficka också. Om det nu stämmer, jag vet inte. Men det känns som United, de borde bli mer och mer desperata. Men det känns inte som de är. Det känns som Van Gaal är rätt nöjd med sin tro.
Ja, det känns som han sitter rätt lugnt i båten. Och bara inväntar ifall att det blir något direkt så. Men sen om han med Gaitán vet jag inte riktigt hur
det... Alltså det finns inte mittfältare så det räcker i Manchester United.
Verkligen, och sen så just Gaitán har väl känns som att det här ryktet har väl kommit 2-3 år i rad i alla fall liksom. Så.
Men nu är Jorge Mendes inkommande.
Men det är väl klassiskt brittisk media också. Det är väl de som är desperata kring United och nu måste hända någonting. Och så tar man ett gammalt namn och kastar in det igen så för att få igång snurran lite.
Exakt. Och så går vi på det.
Och så går på det vet du inte.
Hooklinen sinker på det. Sitter vi här och...
vi njuter av det. Det är stor underhållning.
Helt klart.
Men här... mittfältare som sagt är väl inte det de ska ha. Nej,
det är väl inte direkt prioriteringen. Nej.
Lite troligare då.
Ja,
att,
oj.
Att Cointreau går på lån till PSG.
Ja, om det nu är lån. Det pratas om en försäljning nu. Till och med.
För Lucas Digne har lämnat.
Ja, och de försökte få kursa Monaco backen som gjorde den här fina saluten i franska U21-landslaget som vårt U21-landslag sen gjorde till sin. Så vi får tacka honom lite för det guldet tror jag. För det enade ju ändå trupperna, det måste man ju säga. Så att, han är en svensk folkhjälte. Ta Kursava till Kungsan för fan. Men han blev för dyr i Monaco och då behöver de någon. Och då kan man ju ändå fråga sig, alltså, Digne skulle ju vara framtiden. Och sen var Max väl lite för bra för att släppa fram honom. Och så tar de in Cointreau då istället. Det vore ju extremt intressant faktiskt.
Ja, det känns lite märkligt så. Men jag såg där någonting på Twitter. Det var väl det här att det är ju en del av PSG:s förändring nu att gå från ett Raiola-lag till att bli ett Jorge Mendes-lag.
Ja, Mendes.
Så det är ju därför
igen,
de plockade in Cointreau där så att de kunde fortsätta den här förändringen med
hans klienter. Fasar ut Raiola alltså.
Ja, ja, så det är ju ryktena utan
alltså,
Raiola.
Det är spännande ändå. Jorge Mendes elva är ju klart bättre än Raiolas elva.
Raiola jobbar ju snarare med en fyra, eller en trea till och med, eller en tvåa snart. Så att, men det är spännande vad som händer med Raiolas, för han var ju ändå den när Zlatan var på toppen som ändå drog i ganska många trådar i världsfotbollen. Nu är det plötsligt så, när Cristiano Ronaldo är på toppen så är det Jorge Mendes alla jobbar med för att han också har dragit ett rätt bra stall bakom Ronaldo. Men intressant om Raiola liksom fasas ut och börjar bli lite desperat och ändå sitter på Pogba fortfarande. Då kan det bli åka av i den där silvervärlden. Alltså.
Mm.
Helt klart. Det var någon som hade satt ihop en Jorge Mendes 11. Någon redaktion där jag såg i sociala medier. Den såg ju helt okej ut.
Den är skaplig.
Ja.
Det får man säga.
Ja, en backlinje med Cointreau och Thiago Silva, Otamendi. Den ytterligare ytterbacken kommer
inte backa bara. Sen är det Gea i mål fortfarande. Även fast jag påstår att det sker lite sur på honom nu. Men ja, han är ju kvar trots allt. Har de med James Rodriguez, Ronaldo.
Ja, precis. Ja, det är ju...
Falcao på bänken sa du.
Ja, Falcao var på bänken. Ja. Ja, och så Mourinho som tränare då förstås. Och, ja, det är idel kvalitet.
Det kan man säga.
Så kan man säga. Hörde ni, vi ska ta lite frågor, för att det är väl ungefär samma, alltså, antingen så kan vi välja att ta upp ämnena som frågor, eller så kan jag bara liksom radda upp dem som diskuterar. Jag tycker det, på något sätt är det roligare att lägga mer av den tiden, alltså det som plocka bort några ämnen och sen slänga in det som frågor istället. Jag tycker det känns lite luftigare, om jag ska
luftigare, okej.
Var riktigt ärlig. Så därför får Erik Forsberg då lyfta ämnet med Kevin De Bruyne till Bayern München istället för Manchester City. Tidigare så har ju De Bruyne sagt att Bayern München inte är ett alternativ. Jag kommer stanna, sa han då, i Wolfsburg. Nu har då, som vi har varit inne på tidigare, Manchester City jobbat loss. De har liksom så här lyckats hacka loss Kevin De Bruyne från truppen och från klubben, och så nu är det huggsexa om vart han ska när han helt plötsligt är flyttbar. Kan det bli Bayern München till slut trots löftena från De Bruyne?
Jag tror väl att han rör sig från Tyskland, känns det som. Men det är ju klart, liksom, Bayern brukar vara vana vid att kunna få vad de pekar på när de rör sig inom Tyskland. Så man ska väl inte ta väck det helt och hållet. Men det känns väl snarare som att lämnar han i sommar, så är det ju City som plockar han.
Det här vore ju en nästan en skräddarsydd värvning även för Bayern München. De behöver ju föryngra, de behöver offensiv kraft. Och ung och Bundesliga proven som du säger då. Och så vidare. Det är ju en typisk Bayern München-värvning det här. Det
känns ju mer logiskt för Bayern München än han gör för City egentligen, kan jag tycka. Framförallt nu när City börjat så bra, så känns det som också De Bruyne kanske får en tankeställare om det. Om det är så smart att gå dit, just med tanke på hans historia i Chelsea, att det inte gick så bra där. Ska han gå in i ett City som är en väloljad maskin för tillfället och liksom försöka ta bort en, jag menar, ta utrymme i alla fall från David Silva till exempel. Det kanske är lite skakigt. Bayern München behöver ju föryngra. Nu har de fått in Douglas Costa som är briljant jävla spelare. Han ska man ha koll på. Han är riktigt jäkla bra. Och sen har de Thomas Müller som är lite släpande där, kan spela den rollen. Så jag vet inte riktigt De Bruyne vart han ska in där heller just nu. Men sett till historik så är det ju sådana spelare Bayern München har tagit. Så att, och jag tror också, just när de, som du säger, de har hackat loss honom. Om han nu liksom är inställd på att flytta, de har fått han i det tankeläget. Och sen försvinner City sista stund och det är Bayern München kvar. Då kan det mycket väl bli Bayern München ändå. För löften ger jag fan inget för längre.
Nej. Fråga Fabian Delf.
Bland annat, fråga Mario Götze.
Ja, precis. Nej, men för det man kände när De Bruyne-ryktet började i somras, så kändes det väldigt logiskt, Manchester City, precis vad de behöver. Men så som Manchester City har inlett den här säsongen på ett strålande sätt verkligen, och där framförallt David Silva centralt har varit, ja, men ligans bästa spelare så här långt kanske. Och kommer under Bruyne kanske det innebär att en Silva hamnar ute på kanten istället. Varför skulle man röra om på det sättet? Eller skulle man sätta De Bruyne utanför David Silva då?
Det de måste göra är ju föryngra. Det har ju varit inne på tidigare. Ja. Just att det är ju ett ålderstiget lag. Det är ett av Europas äldsta lag. Liksom. Så att det är dags att göra saker. Och har man möjlighet att köpa en De Bruyne, det kommer inte varje sommar, så att då borde man nog ta den chansen ändå och hoppas att det löser sig. Sen vet vi också, med så långa säsonger, med så många turneringar och allting, man tittar ofta på trupper och tycker att liksom, men hur fan ska de ha den stjärna på bänken? Men sen på ett mittfält, om du har en spelare som De Bruyne som ändå kan spela på kanterna och centralt, det går faktiskt, då han kommer ju få matcher, så är det ju. Sen är frågan, jag tror snarare, alltså, ur City synvinkel så är det en väldigt logisk värvning på det sättet. Alltså de skulle må bra av att få honom, men jag tänker på De Bruyne synvinkel så kan det ändå finnas en viss mått av oro med tanke på Chelsea-historiken kring, om man tittar på det där, att det faktiskt är rätt fullt där. Mm. För han ska se till att han får sin chans den här gången, inte göra en Chelsea-transfer där han liksom ska slå sig in i något lag, utan nu är han så bra, nu måste han ju verkligen se till att sätta sig i förarsätet.
Han är för bra för att bli utlånad till Vitesse.
Nej, exakt.
På tal om Chelsea då, som vi snuddade vid det genom att säga Vitesse. Emil Stjernman skriver så här: behöver Oscar röra på sig nu? Behövs det överhuvudtaget? I så fall, vart går han? Ska han vara kvar? Ska han lämna? Vem vill ha honom?
Alltså det är ju spännande, vi har ju också eftersökt det där. Det har man ju sagt hela tiden att Chelsea, skulle må bra för att lyfta sitt lag och ha en till utmanande mittfältare liksom. Och nu har de ju fått det i Pedro, en kille som liksom kan avlasta Hazard och så. Och då blir det ju...
Bra han var!
Jävligt bra var han, men det var Di Maria första matchen också, så att det ska ge det ändra veckor, tänkte jag den här gången.
Vi har ju varit så kritiska till Pedro och de här, vad ska han dit och göra? Det var ju så, det vill ja. Inte spela när man har Messi bredvid sig. Så har ju vi låtit, som ett gäng gamla gubbar.
Så, ja, och det gäller framförallt Manchester United, ska man säga. Där hade jag svårt att se att han skulle spela. Men i Chelsea så fyller han ju en roll där, som Cesc var inne på efter matchen, att han, de har inte haft någon tidigare som liksom kommer in bakom backlinjen och drar ut laget, för det gör ju inte Diogo Costa. Hazard ska ju längre ner och hämta boll. William och Oscar är ganska statiska spelare. Alltså det är tvåvägsspelare som box-to-box-spelare. Men det är inte så att de liksom tar de djupledslöpningar på det sättet. De har större defensivt ansvar. Så där har de saknat en spelare. Och då blir det ju fullt, för då ska ju William eller Oscar ut. Och nu var det ju Oscar som kanske måste hamna på bänken då. Samtidigt, det kommer ju komma skador på dem där. Det kommer roteras, han kommer få matcher. Men vill han vara en superstjärna och vara given i ett lag och sälja tröjor och liksom ha status, då kanske det är bra att gå till Juventus. Till exempel.
Till exempel, som ju vi har redan varit inne på, vi letar tia.
Ja, precis. Och
ser ni Oscar som en tia i första hand?
Ja.
Inte direkt kanske.
Nej.
Samtidigt bolltrygg, alltså skulle kunna vara en playmaker på det sättet. Det skulle han klara av. Men jag hade inte i första hand en tia, det är inte. Men det finns ändå en lucka på Juventus mittfält som är större än den luckan som finns på Chelsea just nu.
Absolut, och Oscar är ändå en av de spelarna som det har ryktat som, alltså lite smått i alla fall till Juventus under stora delar av sommaren. Alltså där vid sidan av Isco och Draxler, i princip. Så, men det är väl i princip den enda klubben som det känns som, om han skulle röra på sig, så är det Juventus. Jag tror inte de är villiga och punga på mycket som helst heller.
Tror ni Mourinho är sugen på att sälja Oscar då? Jag menar, vi har ju varit inne på att Chelsea har haft en väldigt, väldigt bra första elva, men en väldigt tunn trupp för en gångs skull. Så har man lite djup på mittfältet, även på det offensiva mittfältet.
Ja, och för en gång skulle han liksom förstärkt uppifrån istället för nerifrån. Han köpte en startspelare så att det hamnar en bra spelare på bänken, istället för att försöka hitta en bra spelare och sätta honom på bänken direkt. För att det är svårt att spela sig in ett lag, alltså från bänken. Cuadrado skulle försöka, De Bruyne skulle försöka, Kyrle skulle försöka,
Salah
skulle försöka. Nu är Oscar ändå, han vet vad man kastar in på planen, han vet precis vad han ska göra. Han är liksom extremt van vid den rollen, så att, den här gången tror jag att han håller hårt i sin bänknötare också, för att han har ju haft väldigt stora problem att hitta någon som kan tänka sig sitta där också. Och om man tittar på Oscar, det lilla man vet om honom, så känns det ändå som att man inte kommer börja kasta pilar på juniorspelare och göra uppror för att han sitter på bänken, utan han kommer nog kanske kunna ta den rollen om man får rotera lite med William.
Vem skulle göra någonting sånt?
Nej, det kan vara svårt att tänka sig. Var fick jag det ifrån?
Ja. Nästa fråga från Halftime Score. Skriver att det ryktas om stort bud på Stones plus eventuell transfer request, alltså från Stones då till Everton. Everton har ont om försvarare. Vilka spelare skulle Everton kunna ta in? Vi kan väl börja med Stones till Chelsea-ryktet. Det känns väl som Chelsea har bestämt sig för att Stones är en kille de ska ha den här sommaren.
Absolut, alltså det är ju, han ska in och sen så får det kosta vad det kostar vill lite, så känns det ju. Så det är väl, det behöver väl bli nästan lite tidsfråga innan han går, känns det någonstans, som tycker jag, för de verkar ju kunna höja i princip hur mycket som helst bara de får John Stones. Och det är ju klart, jag menar, har de Stones och Kurt Zorn, men då har de ju ordnat mittförsvaret i ytterligare 10-15 år. Så, ja. Så det är ju, jag tror väl att han lämnar nu inom en snar framtid. Men det är ju liksom,
transfer request, har han lämnat in en sån? Det är väl inte bekräftat, va?
Nej, det är inte bekräftat. Det är frågan om agenten vill få säga sig de pengarna. Men det behövs väl inte riktigt heller. Jag tror att det kommer gå igenom ändå. De hade ju, jag sitter febrilt, söker efter namnet. Men Ramiro, alltså Mori,
Argentinare. Ramiro Fenes Mori.
Han satt väl på läktaren nu när de lirade i helgen. Hade det smarta klädvalet att han körde kostym, men sen lättade upp det med en Everton halsduk trots att det var så varmt så att de behövde vattenpauser, vilket ju är briljant. Så att, han är ju ett geni uppenbarligen, så det är ju en värdig ersättare på alla sätt.
Det är, nästa steg är ju att göra en Vincent Tan med kostymen och tröjan under.
Det kommer det också, tror jag.
Ja. Helt klart.
Nej, men så det är väl han Funes Mori då som kommer in som ersättare till Stones, så det är väl tänkt till första hand. Så det var väl att både River Plate och Everton är överens nu, och han är överens med Everton, och det arbetstillståndet som de väntar på. I och med att han har spelat så pass få landskamper, så är det ju lite osäkert om han får det eller inte.
Precis, de har ju hårda regler i England, mycket hårdare än i många andra ligor.
Precis, det är ju 75% av landskampen under de senaste två årsperioden väl, som man ska ha spelat. Ja,
och det är ganska tufft alltså, framförallt om man kommer från ett land som Argentina.
Ja, precis, för han hade väl gjort en landskamp i sin karriär. Så.
Vilket är ganska bra att ha gjort en landskamp för argentinska landslaget.
Ja, och det finns ju, det går ju att överklaga de där arbets... Ja. Det är inte så paragrafrytteri där som det är på andra ställen. Så att det går ju att komma runt det där, trots allt. För liksom, det är ju skillnad alltså, om du tar in en kille från liksom Bhutan och han har gjort alla landskamper, ska han få arbetstillstånd när liksom kanske Argentinas mest lovande fotbollsspelare då ska inte få det, bara för att han inte lyckas slå sig in i A-landslaget. Det finns ju såklart en diskussion där. Men det är ingen slump att de värvar en mittback just nu, Everton. Så känns det ju inte.
Nej, sen så är det väl kanske, om man tänker just Everton, vill väl säkert ta in Itto eller någon mittback, kan jag tänka mig, med tanke på att de har egentligen bara Jagielka och Stones som det såg ut just nu så.
Ja, precis så. Jagielka har ju inte riktigt rosat marknaden de senaste säsongerna. Har väl gått ner lite grann i kvalitet.
Det får man säga. Men det är osannolikt att de ska kunna hålla fast vid John Stones också, typ Englands största försvarstalang. Det blir ju en omöjlighet, det förstår de också. Det handlar ju bara om att få så mycket pengar som möjligt.
Vad landar det på då i pris? Blir han den dyraste mittbacken i England? Det är väl fortfarande
Mendy ändå var uppe och flörtade med det där, så måste det ju väl nästan bli så, kan man tycka.
Ja, jag tror nog att det hamnar över där. Men exakt liksom vad summan var på Ferdinand, men alltså det är ju ändå runt omkring 400 miljoner och John Stones kan ju komma att gå över på det, eller på lite mer, men jag tror inte det kryper över halv miljarden, men nu tillräckligt för att han ska bli dyrast, känns det som.
Det är otroliga pengar alltså. Man slutar aldrig häpna över transfersummorna.
Nej, man tyckte Pedro var billig nu helt plötsligt, så att det...
Ja, precis. Nej, men ja, det är galet. Pia Karlsson skriver så här: BBC förutspår en hysterisk sista vecka i transferfönstret. Är ni av samma åsikt? Kommer det börja smälla snart? Jag tycker att det börjar kännas lite som att det rör på sig. United ska ju, är fortfarande liksom övertygad om, ha in någonting mer. Jag tror att Arsenal kommer värva en spelare till.
Everton hoppades för att värva tre, tror jag.
Ja, Martinez sagt tre stycken.
Ja.
Även om Stones rör på sig, då kommer Everton växla upp med den kassan och ta in några, och det kommer ju ge lite ringa på vattnet. Sen som du säger, United ligger ju och lurar, Arsenal sitter ju och väntar på vad de kan få loss. Bayern München uppenbarligen fortfarande aktiva, som de har Koeman på gång. Juventus har fortfarande saker att göra, PSG har definitivt saker att göra, Monaco är fortfarande i diverse förhandlingar, så att det pågår grejer.
Om ni får välja tre stycken transfer, tre riktiga smällar som ni ändå ser skulle kunna hända den här sista veckan, och vi jobbar in mot deadline day nästa måndag eller tisdag, lite beroende på vilken liga vi pratar om. Vi ska ta det sen också, hur vi lägger upp vår sista dag, vår
lite
klassiska
nyheter.
Ja, det blir lite speciellt i år, men vi kan ta det sen.
Ja, men De Gea ska ju landa, det är jag tämligen övertygad om. Den borde bli av. De Bruyne hoppas jag ska någonstans. Det vore ändå lite uppfriskande. Sen vet du fan.
Alltså sen så känns det väl nästan eventuellt kanske som om Juve liksom kan ta den där tian som skulle bli den tredje, för det är med att de har jagat den där spelaren ända sedan fönstret öppnade, så känns det väl som att de bör agera och plocka in någon spelare.
Namn, ge mig namn.
Ja, men Draxley tror jag inte på nu. Det känns inte så helt plötsligt. Och Oscar tror jag inte heller blir ledig liksom.
Ska Dortmund lyckas hålla Royce?
Ja, det tror jag.
Ja, det känner jag mig relativt övertygad om faktiskt, att han...
Ja, framförallt under Real, som ändå kändes som de som eventuellt behövde någon slags Galactico. Nu känns det fortfarande att de får det ske. Och de satte ju James på bänken igår, så att, och lirade med Isco. Så det känns inte som att de behöver trycka in en till kille där. Det var svårt att se vilken annan som ska locka Royce så mycket och som behöver Royce så mycket. Det är om United blir riktigt desperata, men det känns tveksamt, för Van Gaal känns inte som den desperata typen riktigt.
Nej, precis.
Nej, det gör han inte.
Nej, det gör han inte. Bra konstaterande.
Nej, men det gör han ju inte.
Nej, det gör han absolut inte. Han känns väldigt, väldigt nöjd. Så att det är frågan om det kanske fäller United lite också, även fast det nog gynnar dem en hel del också.
Vi tar en till fråga från Pia Karlsson. Han skriver många den här veckan, så det var dundrade in. Vad händer med dem som ingen vill ha? Balotelli, Adebayor och Borini. Balotelli har vi pratat om. Vi tror att han hamnar i Milan. Men Adebayor, blir han kvar?
Det sista så idag var väl att West Ham gett sig, att de och Tottenham påbörjat snacket nu igen i helgen som gick. Men sen var det, känns väl kanske inte riktigt som att det blir det, men jag vet inte, West Ham har ju sina anfallsproblem där med att Zarate går skadad och Valencia går skadad och Carroll är inte heller frisk, så känns väl inte helt tokigt att de kanske satsar på det.
Nej, det är fortfarande en ganska bra värvning får man säga. Alltså, han får ju mycket skit och sådär, men ser man till vad han har presterat så har han gjort betydligt mer än vad Balotelli har gjort. Så att, det, får man upp Adebayor på topp igen så är han ju extremt nyttig för nästan vilket lag som helst.
Precis, och liksom att han får bo kvar i London med och sen Tottenham betalar en del av lönen, så känns väl rätt roligt. Det kanske blir West Ham för hans del i så fall.
Och Borini ska till Inter.
Ja. Vad bra, vi redan
tydliga inte. Svar på den frågan.
Ah,
fan, det är ovanligt i den här podden.
Ja, verkligen. Vi tar en fråga från David Niklasson. Skriver Alexander Kokorin ryktas enligt ryska medier till United. Väldigt mycket United.
Ja.
Är han lösningen på Uniteds anfallsproblem? Kokorin alltså.
Ja, det dök upp massa rykten med Kokorin helt plötsligt. Och han ser egentligen ut och fäktar i rysk media. Jag vet, det är inget som har plockats upp av brittisk media än. Så att det känns inte jättetroligt.
Det betyder ingenting.
Ja, det vet du fan. Han säljer väl inga tidningar Kokorin kanske. Men de siktar väl högre än Kokorin är väl känslan.
Ja, det känns som det. Men engelska tidningar skriver om Neymar och ryska om Kokorin.
Ja.
Eller heter vad som drar.
Han är ju Rysslands Neymar för fan. Helvete vad han kan sälja tröjor, Kokore.
Ja, men här har vi en tidningsförsäljare då. Om vi tar det istället.
Shoot.
Yes Box. Jesper Worldfoo. Ja, ingen aning. Folk heter konstiga grejer på Twitter. Ja. Har ni tänkt på det? Han skriver Cavani till Arsenal. Vad är era tankar kring det?
Ja, men Cavani har väl avhandlat... antal gånger. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, men om PSG nu ska fasa ut Raiola lite eventuellt, men framförallt ska ersätta Zlatan, då behöver de ju inte sälja Cavani också, samtidigt som Lavezzi underpresterar. De har visserligen fått in Di Maria, men det är ju, anfallssidan blir väldigt tunn i så fall, så att Cavani kommer ju inte flytta på sig, det kan vi vara säkra på, i alla fall inte det här fönstret.
Nej, jag bara håller med om det. Det finns väl inte en chans att han lämnar denna sommaren i alla fall.
Tydliga besked.
Ja, sen får vi fel och så får vi skämmas för det. Men det är ju en annan sak.
Ja.
Men Arsenal rycker ju, det är ju alla anfallsnamn man kan hitta som ryktas dit nu. För att det finns en uppenbar lucka där, så är det ju.
Jo, men så är det ju. Det är lätt för brittiska medier att bara placera ut ett namn, plocka det och sen blir det ett stort rykte av det. För alla vet att det är någonstans de behöver förstärka, så är det ju liksom anfallet. Så det är tacksamt att placera rykten då.
Ja. Robin K. skriver, vem ska Liverpool försöka ta in när de inser att Rodgers inte håller?
Oj, ja, men de ska väl försöka med Jürgen Klopp. Det skulle de väl kunna göra. Sen om det går igenom, om han verkligen är så trogen sina ideal som alla vill hävda, det är jag extremt tveksam till. Men det känns väl som ett namn om man ska titta på lediga
namn.
Måste
man vara ganska... trogen till sina ideal för att gå till Liverpool?
Ja, men på ett sätt. Ja, men det pratas ju...
Nu blir jag provocerad.
Men han har ju liksom målats ut som den här fotbollens riddare som inte vill gå till de här stora pengaklubbarna och som liksom vill vara en underdog och slå underifrån, utmana etablissemanget och skit. Bara för att han liksom var i Dortmund och var dit han kom och det var den rollen han fick spela. Och det gjorde han ju väldigt bra, men det var ju också ett sätt, tror jag, att få samman gruppen just. Det är samma AIK jag jobbar med den i alla år, liksom. Det är vi mot världen. Det är ett väldigt effektivt gruppdynamikbyggarsätt, liksom. Jag tror Klopp är precis lika sugen som alla andra tränare och spelare också för den delen på att testa sina vingar så högt upp det bara går. Jag tror ingen fotbollsspelare eller fotbollstränare bara vill liksom lägga sig på nivån under de allra bästa som vi tyvärr fortfarande får hävda att både Dortmund och Liverpool ligger på. Förlåt, Sig.
Ja, nej, men det hävdar jag absolut inte.
Men jag tror han vill upp på den översta hyllan han också och testa sina vingar.
Ja, kanske det. Kanske Manchester United.
Ja,
för det pratades det ju också om ungefär lika mycket, att han var Manchester United-supporter i grunden och sådär. Så vi får väl
men det kan ju komma att bli en liten dragkamp mellan några engelska klubbar angående Klopp eventuellt. Mm. För det känns väl som att det är många som kan komma att göra en förändring av de engelska lagen på tränarbänken.
Mm. Jag själv var inne på det själv också, att han inte ser sig själv där om 10 år i alla fall.
Nej.
Så att, han är nog lite så att han skulle kunna tänka sig att lämna själv också så småningom. Så,
och sen
så
Arsenal är väl inte allt för långt bort i tiden från att de också ska göra ett byte. Så.
Pellegrini är väl...
Hänger så löst som det går att göra när man fortfarande presterar så bra som man gör.
Ja, det är helt otroligt.
Ja.
Men ja... Som sagt, det blev bara en andra plats förra året.
Ja, men det är också hans döda blick förra året, hans lite lufsiga stil. Och jag tror inte att det gynnar honom tyvärr. Alltså, folk vill ha någon med liksom karisma. Och de vill ha en David Luiz-frisyr på alla positioner det bara går. Det är hemskt att säga, men det är ju så. Det är det Mourinho byggde sin karriär på i början också, förutom helt fantastiska resultat. Men det var också för att han kom... Han var ung, han var snygg och han var framgångsrik, som Cristiano Ronaldo nog hade lagt fram det. Och det är ganska tacksamt.
Utan tvekan. Det är den så kallade Patrik Sjögren hattricken som vi säger.
Exakt, som jag inte har någon av. Men kör på den.
Även att ungdomen håller på och glider ju händerna.
Ja, men det gör den verkligen. Jag kände ju häromdagen när Lasse Nilsson, Elfsborgs anfallare, var ute och häpnade över att folk på Elfsborgs spelarbuss satt och följde när andra spelade tv-spel på tv. Det var ju helt absurt. Det var ju någon Counter-Strike VM-final med någon svensk lag eller vad det var. Och då kände jag själv att fan vad Lasse Nilsson har rätt här. Och så kom en våg av ungdomar och avrättade Lasse för att han var en gammal gubbe som inte förstod det här fenomenet. Så det var en av de första gångerna jag riktigt anslöt mig till gubbmaffian.
Är du äldre än vad Lasse är?
Det är jag nog definitivt inte.
Nej, jag menar det.
Men jag är på Lasses sida här.
Ja, okej.
Okay. Team Lasse för fan.
Då vill jag passa på att plocka upp det gamla Jamie Carragher-citatet när han fick frågan om man brukar spela sig själv på FIFA. Då sa han: grown men playing video games, you having a laugh?
Kan vi ta upp det redan klassiska Andrea Pirlo-citatet att PlayStation är en av mänsklighetens bästa uppfinningar, men man måste nog vara fotbollsspelare, bara jobba fram till 2 på eftermiddagen och inte kunna gå ut efteråt för att till fullo förstå dess storhet.
Okej. Vi tar en fråga från Filip Engdahl. Vad händer med den lilla ärtan Chicharito? Vill inte United släppa eller vill ingen köpa loss? Ja, just nu kan de ju inte släppa honom.
Nej, men det handlar ju om att de inte kan släppa honom just nu. Alltså, de står ju bara med Rooney och Wilson, och det känns väl inte som att det är något namn som är sådär direkt nära heller. Så ja, lyckas de få in en spelare så tror jag väl han försvinner på deadline day i så fall, men annars så fan, stanna och värma bänken.
Ja, det är frågan om man går med på det. Alltså, om man går med på värma bänken, då är han ju perfekt att ha kvar. Mm. Så man liksom inte behöver lita till Wilson så mycket där som alternativ. För jag tycker han var pigg när han kom in i helgen. Jag tycker att den här liksom sekvensen, han fick sin chans. Och att han brände den. Det var ändå, jag tycker ändå att det var en bra räddning. Jag tycker att hans vändning, det var en slumpboll. Han reagerade ändå snabbt. Han gjorde det bra, tycker jag. Så kom till avslutet så snabbt. Så att han är väldigt tacksam så. Men om han ska gnälla som han gjorde sista året innan han lånades ut till Real över att sitta på bänken i år igen, då blir det ju en jobbig situation, för han känns inte som en startspelare.
Nej, det lär han ju inte vara heller.
Nej, det lär han ju inte vara heller. Så det gäller ju att han accepterar bänkplatsen. Gör han det, tycker jag de absolut ska behålla honom.
Mm. Har U21, det här är en fråga från Niklas Larsson. Har U21-spelarna svalnat eller finns det något bakom ryktena om Milosevic, Augustinsson, Sam, PSV och så vidare?
Svalnat har de nog inte gjort, men jag tror att de som skulle flytta på sig har nog flyttat på sig. Milosevic kändes osannolikt att de skulle flytta på sig redan nu, redan från början. Augustinsson är väl den man väntar på fortfarande, men han är ju ingen som kommer liksom gå till en turkisk mittenklubb eller chansa på någon klubb i Serie A där han riktigt, kanske inte riktigt får det här, är säker på att få det stora förtroendet. Han är så pass bra så han ska ju välja en klubb där, liksom, där alla kort ligger rätt, så han har ju knappast bråttom heller. Han kom ju till FCK väldigt nyligen. Så att, han är väl den som ska gå nästa sommar, förmodligen, får man väl anta.
Mm, de är väl ett gäng som kör ett år till i sina nuvarande klubbar. Man tänker där med Ludde, Sam och Levicki och det gänget som ändå kan tänkas att flytta, men som nu kör på och väljer det säkra kortet.
Hörde ni, vi måste prata lite grann om deadline day.
Ja, det måste vi göra.
Därför att det är lite speciellt i år.
Det kan man säga.
Ska vi försöka reda ut dels hur transferfönstret ligger och sen hur vi ska göra? För jag vet att ni som sitter där hemma och lyssnar också ser fram emot våran tv-sändning som vi alltid gör. Det är ju, vad blir det? Hur många har vi gjort?
Jag minns bara att vi satt i ett
6-7
konferensrum i Malmö, du och jag, första året.
Precis, det var 2011.
Ja, det kan det vara.
Jag såg faktiskt en bild därifrån skickad till mig utav vår kära kollega Sven Minell som hittat det i något arkiv. Det såg hemskt ostrukturerat ut.
Då var vi unga också. Det var länge sedan. Då hade jag inte varit på Team Lasse.
Nej, verkligen inte. Till och med jag såg förvånansvärt pigg ut.
Oj, ja, då var det länge sedan.
Nej, men så är det. Så att vi har hållit på i 4 år. Två program per år i stort sett. Så det blir 8:e eller 9:e gången. Nu funkar inte min matte här. Men det blir 2 sändningar den här gången. Patrik, kan du förklara varför det blir så?
Ja, det är väl våra engelska traditionalister. De här brittiska gamla riddarna som vill ha det som det alltid varit. Och inte kan jobba på en bank holiday. De lata idioterna.
Nej, för så är det. För resten av Europa har alltså sitt transferfönster öppet till den 31 augusti, precis som det står i reglerna kring det internationella transferfönstret. Medan Storbritannien i sin tur har fönstret öppet en dag till, eller inte en hel dag, därför att det är nämligen så att den 1 september ska också Champions League-trupperna in, vilket gör att själva transferfönstret stänger klockan 6. Engelsk tid, alltså 18:00. Och klockan 23, klockan 11 ska Champions League-trupperna in då för de 4 lag som det gäller, och det går ut över hela ligan. Så att det engelska transferfönstret är öppet till klockan 6 den september,
brittisk tid.
Vilket innebär att vi kommer ha en sändning den 31 på kvällen. Den börjar klockan 8. Och vi kommer köra några timmar, ta i hand det italienska och det spanska fönstret och tyska och portugisiska och franska och så vidare.
Butans också.
Och Butans.
Där de för övrigt kan se Serie A, kan jag säga. Kan vi inte göra i Sverige, men det kan man göra i Butan just nu.
Och Butan tillhör ju inte UEFA, så att då, de lär ju ha ett annat transferfönster.
Jag kommer gå igenom Butans transferfönster.
Det ser vi fram emot. Ja. Så att där kommer vi köra några timmar på kvällen. Sen sparkar vi igång tidigt på morgonen. Eller tidigt, klockan 9 på morgonen.
Det är tidigt på morgonen, vill jag hävda.
Eftersom du kommer sitta med under måndagskvällen.
Exakt,
också,
därför och sända morgonen.
Och kommer vara där klockan 9 på morgonen och sända dagen efter. Allt för konsten. Så kör vi från klockan 9 till klockan 19. Helt enkelt när fönstret stänger i England, så tar vi det hela vägen i mål, och då kan vi också summera de övriga ligorna. För vi tror ju att de flesta ryktena och de flesta deadline day-övergångarna kommer vara till England.
Det brukar vara så.
Så brukar det alltid vara. Men vi håller höjd för att det händer även andra saker i Europa. Så att därför kör vi även på måndagkvällen. Jag hoppas alla är med på det och är med oss från måndag klockan 8 när vi drar igång. Och sen hela vägen då till tisdag klockan 19. Det blir inte mycket skolarbete gjort den dagen.
Nej, jag vet inte. Det var väl Erik Niva som var lite orolig för det förra året, vad vi egentligen gör med det svenska utbildningsväsendet. Men det är inte vårt ansvar.
Det är inte vårt problem.
Nej, men man kan redan nu lansera för sin lärare att tisdag där, då, ja, då blir det inte mycket gjort.
Ja, är det så att man känner sig lite krasslig i halsen just den dagen, så finns det ytterligare incitament att stanna hemma i sängen.
Ja, det är viktigt att känna efter hur man känner sig rent fysiskt. Sådär, att man inte går till skolan när man är krasslig, för då, eller jobbet för den delen. För då kan man smitta andra också.
Man ska inte slarva med hälsan. Det gäller att vila.
Vi uppmuntrar inte skolk, det är absolut inte. Men sjukdom är svårt att undvika.
Ja, men det måste man ta på allvar.
Ja, det måste man ta på allvar. Det är korrekt.
Så är det. Vi kommer i vanlig ordning ha Instagram-tävling. Man kommer kunna vinna fotbollströjor och man kommer kunna delta på olika sätt. Vi ska försöka att lansera också en meme-tävling. Men vi vill ju gärna att ni tar kort på er själva när ni tittar på våra sändningar och skickar till oss, och så kan man vinna då en tröja av något slag. Vi avslöjar senare i veckan vilka tröjor det är som man kan vinna i år. Men vi ska väl också ha en meme-tävling. Det var någon som började göra Deadline Day, alltså Sillybladet memes, till exempel Erik Niva som kastar godis på Patrik eller någonting annat.
Härliga
klassiskt.
Traditioner.
Ja, så vi kommer ha ett specialpris för bästa mem också. Det blir roligt, det ser vi fram emot. Robert, tack för att du kom hit idag. Det var nog inte sista gången. Det blir säkert fler sillepoddar för dig i framtiden.
Jag hoppas på.
Ja, Det kanske man kan återfinna i chatten också nästa vecka.
Det kommer man kunna göra.
Ja, härligt.
Håll i ställningarna där.
Ja. Vi drar igång chatten på kvällen den 31. Och sen så kör vi den hela vägen fram tills någon timme efter det har stängt på tisdagskvällen.
Så bör det vara. Det här vet jag inte om det är förankrat hos våra chefer, men nu är det så.
Nu är det så.
Nu är det så.
Jo, men visst är det så.
Ja, nu är det så.
Herregud. P.O. får gnälla lite i efterhand. Hej P.O. förresten, jag vet att du lyssnar.
Trogen lyssnare. På någon löprunda ute i Trångsunden. Väldigt internt, men det är så det.
Ja, så är det. Hörde ni, tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa måndag. Då gör vi ett avsnitt av Sillypodden på dagen. Då är det Deadline Day, Deadline Day-podd. På dagen den 31. Och sen så är det sändning på kvällen. Och sen så kör vi från 9 till 19 på tisdagen. No rest for the wicked.
Så är det.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har precis lyssnat på Sillypodden som den här veckan sponsrades av Statoil. Kör in och prova deras nygrillade korvar av svenskt kött. Real hotdogs kallas de.